Kapitel 11. Ett nytt namn. En lång stund satt Elaine och betraktade den sovande Brigitte. Det verkade i varje fall som om hon sov. Vid ett tillfälle vred hon på sig och muttrade förtvivlat. Vänta på mig, Gaidal. Vänta, jag kommer. Gaidal, vänta på... Hon tystnade och återtog sin långsamma andhämtning. Var den starkare nu? Kvinnan såg fortfarande ut att vara dödligt sjuk. Bättre än förut, men blek och härjad. Efter kanske en timme kom Ninni tillbaka. Hennes fötter var smutsiga och nya tårar glänste på hennes kinder. Jag kunde inte hålla mig härifrån, sa hon, och hängde manteln på dess krok igen. Sov du, jag ska vaka över henne. Jag måste vaka över henne. Elaine reste sig långsamt upp och slätade till kjolen. Det skulle kanske hjälpa Ninni att få rätsida på saker och ting om hon fick vaka över Brigitte en stund. Jag känner mig inte heller sömnig. Hon var utmattad, men inte sömnig längre. Jag tror att jag ska ta en promenad jag med. Ninni bara nickade och tog Elaines plats på sängen. Hennes dammiga fötter dinglade över kanten och hon såg stint på Brigitte. Till Elaines förvåning var Thom och Julian också vakna. De hade gjort upp en liten eld bredvid vagnen och satt på varsin sida av den med korslagda ben medan de rökte på sina långskaftade pipor. Thom hade stoppat in skjortan i byxorna och Julian hade tagit på sig sin rock och vikt upp ärmarna. Men han bar fortfarande ingen skjorta. Hon såg sig omkring innan hon sällade sig till dem. Ingen rörde sig i lägret och förutom ljuset från deras eld och lampornas sken genom vagnens fönster var det alldeles mörkt. Ingen av de båda männen sa någonting när hon satte sig och la kjolarna till rätta. Sen tittade Julian på Thom som nickade. Tjuvjägaren lyfte upp någonting från marken och räckte fram det mot henne. Jag hittade den där hon låg, sa den mörke mannen. Som om hon hade tappat den. Elaine tog dröjande emot pilen. Till och med styrfjädrarna verkade vara av silver. Mycket speciell, sa Thom i samtalston med pipan mellan tänderna. Och tillsammans med flätan. Flätan omnämns av någon anledning i alla sagorna. Fast jag har hittat en del som skulle kunna handla om henne under andra namn där den inte är med. Och en del där den är det. Jag bryr mig inte om sagor, sa Julian. Han lät inte mer skärrad än Thom, men så behövdes det också en hel del för att göra någon av dem upprörd. Är det hon? Det är illa nog ändå med en naken kvinna som dyker upp ur intet sådär, men... Vad är det ni har dragit in oss i nu, du och... Nana? Han var bekymrad. Julian brukade inte göra misstag och han sa aldrig fel. Thom puffade på sin pipa och väntade. Elaine vred och vände på pilen, låtsades studera den. Hon är en vän, sa hon till sist. Hennes löfte till Brigitte gällde ända tills och om Brigitte själv löste henne från det. Hon är ingen HD och hon har gett oss hjälp. De såg på henne och väntade på mer. Varför gav ni inte den här till Ninni? De utbytte en av sina blickar. Det verkade som om män kunde föra långa samtal med bara blickar, åtminstone när det fanns kvinnor närvarande. Och lika tydligt som ord sa den vad de tyckte om hennes hemlighetsmakeri, särskilt när de redan var så gott som säkra på svaret. Men hon hade lovat. Hon verkade upprörd, sa Julian och sög tankfullt på sin pipa. Thom tog sin ur munnen och blåste i sina vita mustascher. Upprörd. Kvinnan kom ut i bara särken och såg helt vilsen ut. Och när jag frågade om jag kunde hjälpa henne bet hon inte huvudet av mig. Hon grät mot min axel. Han plockade med sin linneskjorta och muttrade någonting om att den var fuktig. Elaine, hon bad om ursäkt för vartenda hårt ord hon någonsin sagt till mig. Och det är nästan vartannat ord som hon yttrat. Hon sa att hon borde bli pryglad. Eller kanske att hon hade blivit det. Det gick inte att begripa hälften av vad hon sa.
Hon sa att hon var en feg, envis idiot. Jag vet inte vad som är fatt med henne, men hon är inte det minsta lik sig. Jag kände en gång en kvinna som uppförde sig på det viset, sa Julian, som satt och blickade in i elden. Hon vaknade en natt av att en inbrottstjuv kommit in i hennes sovrum, så hon stack en kniv i hjärtat på karn. Det var bara det att när hon tände lampan visade det sig vara hennes make. Hans skepp hade kommit i hamn tidigare än det skulle. Hon gick runt som Ninive i en halv månad. Hans min blev bistrare. Sen hängde hon sig. Det gör mig ont att behöva lägga den här bördan på dina axlar, barn lilla, tillade Thom mjukt. Men om någon av oss kan hjälpa henne så är det bara du. Jag vet hur man får en man att komma ur sitt elände. Ge honom en rejäl spark eller sup honom full och skaffa honom en vack. Han harklade sig ljudligt, försökte få det att låta som en hostning och gned sig om mustascherna. Den enda nackdelen med att han numera såg henne som en dotter var att han ibland verkade tro att hon var 12 år gammal. Nåväl, saken är i varje fall att jag inte vet hur man bär sig åt när det gäller Ninni. Och även om Julian kan hända är villig att ha henne i knät och kela med henne, så betvivlar jag att hon skulle tacka honom för det. Hellre kelar jag med en huggfisk, muttrade tjuvjägaren. Men han lät inte lika butter som han skulle ha gjort dagen innan. Han var lika bekymrad för Ninive som Thom, även om han var mindre villig att visa det. Jag ska göra vad jag kan, försäkrade hon, medan hon ånyo vred pilen mellan händerna. De var goda män båda två, och hon tyckte inte om att ljuga eller dölja saker för dem. Åtminstone inte om det inte var absolut nödvändigt. Ninive brukade hävda att man måste hålla män i strama tyglar för deras eget bästa. Men det fick inte gå för långt. Det var inte rätt att leda en man in i faror som han inte visste någonting om. Så hon berättade för dem om Tel Aaron Riord, om att de förlorade var fria, om Mogedin. Fast naturligtvis inte riktigt allting. Vissa av händelserna i Tanshiko hade varit allt för pinsamma för att hon ens skulle vilja tänka på dem. Vad beträffade Brigittes identitet var hon bunden av sitt löfte, och det fanns sannoliken inga skäl att gå in på detaljer angående vad Mogedin hade gjort med Ninive. Detta gjorde det lite svårt att förklara nattens händelser, men hon lyckades ändå. Hon berättade allting som hon tyckte att de borde veta. Tillräckligt mycket för att de för första gången verkligen skulle inse vad de hade att kämpa mot. Inte bara svarta Aya, och redan det hade onekligen gjort dem nog så uppbrakta. Utan dessutom de förlorade, varav en förmodligen var på jakt efter henne och Ninive. Hon gjorde dessutom klart för dem att hon och Ninive också skulle jaga Mogedin. Och att alla som befann sig i deras närhet löpte risken att komma i kläm mellan jägaren och villebrådet, vem som nu var vad. Nu när ni vet, avslutade hon, står det er fritt att välja om ni vill stanna hos oss eller ej. Mer sa hon inte, och hon var noga med att inte se på Thom. Hon närde ett nästan desperat hopp om att han skulle stanna. Men hon tänkte inte låta honom tro att hon bad honom om det, inte med så mycket som en blick. Jag har inte hunnit lära dig hälften av allt du måste veta om du ska kunna bli en lika god drottning som din mor, sa han. Han försökte låta barsk, men förstörde intrycket genom att stryka en svartfärgad hårslinga ur hennes ansikte med sitt knotiga finger. Så lätt blir du inte av med mig, barn lilla. Jag tänker se till att du blir en mästarinna i Dais Daemar, om jag så måste tjata tills du blir döv. Jag har inte ens lärt dig att handskas med en kniv. Jag försökte lära din mor det, men hon sa alltid att hon kunde säga åt någon kar att använda sin kniv om det behövdes. Mycket dum inställning. Hon böjde sig fram och kysste hans fårade kind. Han blinkade till och de buskiga ögonbrynen sköt i höjden. Men sen log han och stack tillbaka pipan i munnen. Du kan kyssa mig också, sa Julian torrt. Rand Althor kommer att använda mina inälvor som agn om jag inte lämnar tillbaka dig till honom i samma skick som när han sist såg dig.
Elaine satte hakan i vädret. Jag vill inte att du stannar för att Rand Althor sagt till Julian.
Lämna tillbaka henne, min son. Du ska bara stanna om du själv vill. Och jag tänker inte lösa dig. Eller dig, Thom. Tjuvjägarens svar hade fått lekaren att flina. Från ert löfte att lyda oss. Thoms förbluffade min var mycket tillfredsställande. Hon vände sig till Julian igen. Du ska följa och lyda mig. Eller naturligtvis Ninive. Fullt medveten om vad vi har för fiender. Annars kan du packa dina tillhörigheter på ynkrygg och rida vart hän det dig lyster. Jag ger dig hästen till skänks.
Julian satt rak som en eldgaffel och hans mörka anlete blev än mörkare.
Aldrig i hela mitt liv har jag övergivit en kvinna i fara.
Han pekade på henne med pipskaftet som om det varit ett vapen.
Om du skickar iväg mig kommer jag att vara efter er som en stormsvala efter en fiskebåt.
Det var inte riktigt vad hon hade önskat sig, men det fick duga.
Nåväl, hon reste sig upp med den silverne pilen i handen. Hennes hållning var stel och alltjämt tämligen sval. Nu hade de väl äntligen begripit vem det var som bestämde. Morgonen är snart här.
Hade Rand verkligen haft fräckheten att säga åt Julian att lämna tillbaka henne?
Thom fick allt lov att dela hans lidande ett tag, och med tanke på hur han flinat var det minsann rätt åt honom.
Nu släcker ni den här elden och går och lägger er.
Med en gång. Inga ursäkter, Thom. Ni kommer inte att vara till någon glädje imorgon om ni inte sover.
De började lydigt sparka jord över lågorna. Men när hon nått de enkla trappstegen upp till vagnens dörr hörde hon Thom säga.
Ibland låter hon som sin mor.
Då är jag glad att jag aldrig har träffat kvinnan i fråga, brummade Julian som svar.
Ska vi singla slant om första vakten?
Thom mumlade någonting jakande. Hon var nära att vända om, men kom på sig med att le istället.
Men det var en ömsint tanke. Hennes goda humör varade tills hon steg in i vagnen.
Ninive satt ute på sängkanten och betraktade Brigitte med ögon som hela tiden ville sluta sig. Hon fick hålla sig uppe med båda händerna och hennes fötter var fortfarande smutsiga. Elaine stoppade in Brigittes pil i ett av skåpen bakom ett par säckar med torkade ärtor. Som tur var ägnade den andra kvinnan henne inte en blick. Hon trodde inte att åsynen av silverpilen var vad Ninive behövde just nu. Men vad skulle vara det?
Ninive, det är verkligen på tiden att du tvättar fötterna och lägger dig att sova.
Ninive svajade till åt hennes håll och blinkade sömnigt.
Fötter? Vad? Jag måste vaka över henne.
Det fick tydligen bli ett steg i taget.
Dina fötter, Ninive. De är smutsiga. Tvätta dem.
Ninive rynkade ögonbrynen och kikade ner på sina dammiga fötter. Sen nickade hon. Hon spillde när hon skulle hälla vatten i handfatet ur den stora vita kannan. Och än mer hann hon skvätta ut innan hon var färdig att torka sig. Men inte desto mindre fattade hon posto på sängkanten igen.
Jag måste vaka.
Hon ropade högt en gång, efter Gaidal. Elaine tryckte ned henne på madrassen.
Du behöver sova, Ninive. Du kan ju inte hålla ögonen öppna.
Det kan jag visst, muttrade Ninive surt och försökte sätta sig upp, trots att Elaine höll ner hennes axlar.
Jag måste vaka över henne, Elaine. Jag måste.
Ninive fick de båda männen utanför att verka både resonliga och medgörliga. Även om Elaine hade velat det kunde hon knappast supa henne full och skaffa henne en vacker ung man, fick det väl bli. Då var det bara sparken kvar. Sympati och sunt förnuft hade sannligen inte gjort någon nytta.
Nu har jag fått nog av din tjurighet och självömkan, Ninive, sa hon resolut. Du lägger dig och sover nu, Och imorgon vill jag inte höra ett enda ord om hur misslyckad och eländig du är. Om du inte kan uppföra dig som den förnuftiga kvinna du är, blir jag tvungen att be Serandin ge dig 2 blåtiror istället för den som jag tog bort. Du har inte ens tackat mig för det. Sov nu. Ninive spärrade indignerat upp ögonen. Nu såg hon åtminstone inte ut att vara på vippen att brista i gråt. Men Elaine drog lätt igen hennes ögonlock med fingertopparna. De följde villigt med. Och trots att Ninive mumlade fram några sömniga protester hördes snart de djupa, långa andetag som hör sömnen till. Elaine gav Ninive en mjuk klapp på axeln innan hon reste sig upp. Hon hoppades att Ninive sov lugnt och drömde om Lärn. Men just nu var vilken sorts sömn som helst bättre än ingen alls. Elaine kämpade tillbaka en gäspning och böjde sig ner mot Brigitte. Hon kunde inte avgöra om kvinnans andetag och färg verkade bättre än förut. Det fanns ingenting annat att göra än att vänta och hoppas. Det verkade inte som om lamporna störde någon av kvinnorna, så hon lät dem brinna och satte sig på golvet mellan sängarna. Ljuset skulle förhoppningsvis hjälpa henne att hålla sig vaken. Fast egentligen visste hon inte varför hon skulle vara vaken. Hon hade gjort vad hon kunnat, precis som Ninive. Utan att tänka sig för lutade hon sig bakåt mot vagnsväggen och sakta sjönk hennes haka ner mot bröstet. Den dröm hon drömde var behaglig, men märklig. Rand knäböjde framför henne och hon la handen på hans huvud och band honom till sig som sin väktare. En av sina väktare. Nu måste hon välja gröna Aja eftersom hon redan hade Brigitte. Det fanns andra kvinnor med i drömmen. Deras ansikten byttes ut för varje gång hon tittade på dem. Ninive, Min, Moraine, Avienda, Berylaine, Amathera, Leandrin. Andra som hon inte kände igen. Vilka de än var visste hon att hon måste dela honom med dem. För i drömmen var hon helt säker på att detta var vad Mins syn hade gått ut på. Hon visste inte riktigt vad hon kände inför detta. Några av ansiktena ville hon klösa till små strimlor. Men om väven ville det så måste det ske. Och hon skulle ha någonting som ingen av de andra kunde få. Bandet mellan en HD och hennes väktare. Vad är detta för plats? Sa Berylaine. Med sitt korpsvarta hår var hon så vacker att Elaine ville morra åt henne. Kvinnan hade på sig den urringade röda klänningen som Luca ville att Ninive skulle bära. Berylaine hade alltid avslöjande kläder. Vakna. Det här är inte Tell Aaron Riord. Elaine vaknade med ett ryck och fann Brigitte böjd över sängkanten med ett svagt grepp om hennes arm. Hon var väldigt blek och fuktig av svett som om hon hade feber. Men hennes blå ögon var klara och riktade rakt in i Elaines. Det här är inte Tell Aaron Riord. Det var inte någon fråga, men Elaine nickade ändå och Brigitte sjönk tillbaka på sängen med en lång suck. Jag minns alltihop, viskade hon. Jag är här som jag är och jag minns. Allting har förändrats. Gaidel finns någonstans där ute, som spädbarn eller kanske liten pojke, och även om jag hittar honom, vad skulle han tycka om en kvinna som är gammal nog att vara hans mor? Hon gned sig ilsket i ögonen och muttrade. Jag gråter inte. Jag gråter aldrig. Det kommer jag ihåg, så hjälper mig ljuset. Jag gråter aldrig. Elaine tog sig upp på knä bredvid kvinnans säng. Du kommer att hitta honom, Brigitte. Hon talade med låg röst. Ninive verkade fortfarande sova djupt. Det hördes låga, regelbundna snarkningar från henne. Men hon behövde vila sig. Inte konfronteras med allt detta igen. På något sätt kommer du att hitta honom. Och han kommer att älska dig. Det är jag säker på. Tror du att det är det som spelar någon roll? Jag skulle kunna stå ut med att han inte älskade mig. Det syntes i hennes glänsande ögon att det inte var sant. Han kommer att behöva mig, Elaine, och jag kommer inte att finnas där. Han har alltid mer mod än vad som är bra för honom. Så jag måste alltid se till att han är försiktigare. Och än värre. Han kommer att vandra runt och leta efter mig. Utan att förstå varför han inte känner sig hel. Vi är alltid tillsammans, Elaine. Två halvor av en helhet. Tårarna bröt fram och rann över hennes kinder. Mogadin sa att hon skulle få mig att gråta i evighet. Och hon... Plötsligt förvreds hennes ansikte och låga, hjärtslitande snyftningar bröt fram ur hennes strupe. Elaine tog den resliga kvinnan i sin famn och mumlade tröstande ord till henne, fast hon visste att det inte hjälpte. Hur skulle hon känna det om Rand hade tagits ifrån henne? Blotta tanken räckte nästan för att hon skulle lägga huvudet bredvid Brigitte och själv börja gråta. Hon var inte säker på hur lång tid det tog innan Brigitte hade gråtit ut. Men till sist sköt hon Elaine ifrån sig och sjönk ner på rygg. Hon torkade sig om ögonen med fingrarna. Så har jag aldrig gjort, utom som litet barn. Aldrig. Hon vred på huvudet och tittade bekymrat på Ninive som fortfarande sov på den andra sängen. Gjorde Mogadin henne mycket illa? Jag har inte sett någon uppknuten på det viset sedan Torag intog Marish. Elaine måste ha sett förvirrad ut för hon tillade i en annan ålder. Är hon skadad? Inte så farligt. Mest i själen. Det du gjorde tillät henne att fly, men inte förrän... Elaine kunde inte förmå sig att säga det. Det var allt för många sår som var allt för färska. Hon tar på sig skulden. Hon tror att allting är hennes fel eftersom hon bad dig om hjälp. Om hon inte hade bett mig skulle Mogadin i denna stund ha varit i färd med att lära henne tigga. Hon är lika oförsiktig som Gaidel. Brigittes torra tonfall lät underligt i kontrast till hennes våta kinder. Hon drog inte in mig i det här. Om hon tar på sig ansvaret för vad som hände så tar hon på sig ansvaret för mina handlingar. Hon lät arg om något. Jag är en fri kvinna och jag fattar själv mina beslut. Hon valde inte åt mig. Jag måste säga att du tar det här bättre än jag skulle ha gjort. Hon kunde inte säga bättre än Ninive. Det var visserligen sant, men det hon hade sagt var också sant. Om man måste upp till galgen så ska man skämta med åskådarna. Ge böden en slant och falla med ett leende på läpparna, det har jag alltid sagt. Brigitte log bistert. Mogadin öppnade falluckan, men än har inte min nacke knäckts. Jag kanske kan ge henne en överraskning innan det sker. Hennes leende försvann och hon såg på Elaine med rynkade ögonbryn. Jag kan känna dig. Jag tror att jag skulle kunna peka på dig på en mils avstånd med slutna ögon. Elaine tog ett mycket djupt andetag. Jag band dig till mig som en väktare, sa hon i en hast. Du höll på att dö och det hjälpte inte att försöka hela dig och... Kvinnan såg på henne. Rynkan mellan ögonbrynen var borta, men hennes blick var oroväckande skarp. Jag hade inget annat val, Brigitte. Du skulle ha dött annars. En väktare, sa Brigitte sakta. Jag tror jag minns en berättelse om en kvinnlig väktare. Men det var i ett liv för så länge sedan att jag inte kommer ihåg mer än så. Elaine fick ta ännu ett djupt andetag och den här gången var hon tvungen att tvinga fram orden. Det är en sak som du borde känna till. Förr eller senare kommer du ändå att upptäcka det. Och jag har bestämt mig för att inte dölja saker för folk som behöver veta dem, såvida det inte är absolut nödvändigt. Ett tredje andetag. Jag är inte Aishade. Jag är bara antagen. En lång stund låg kvinnan med den gyllene flätan bara och stirrade upp mot henne. Sen skakade hon långsamt på huvudet. En antagen. Under troll och krigen kände jag en antagen som band en kar till sig. Barachel skulle genomgå prövningen för att bli fullvärdig ACD nästa dag. Och hon var övertygad om att hon skulle få sin sjal. Men var rädd att en annan kvinna som skulle prövas samma dag skulle ta honom.
Under trollokrigen försökte tornet få fram fullvärdiga Isildur så fort som möjligt, av rent nödtvång. Vad hände då, kunde Elaine inte låta bli att fråga. Barashel. Namnet lät bekant. Birgit flätade samman fingrarna ovanpå filten över brösten. Sen vred hon på huvudet och tog på sig en min av spelad medkänsla. När det uppdagades fick hon naturligtvis inte genomgå provet. Behovet av nya systrar uppvägde inte ett sånt brott. De fick henne att föra över den stackars mannens band till en annan kvinna. Och för att lära sig tålamod blev hon satt på att arbeta med tjänstehjonen i köket. Jag hörde att hon fick stanna där i 3 år och när hon slutligen fick sin sjal var det den ärmelintronande som valde ut en väktare åt henne. En rynkig, tjurskallig karl som hette Anselan. Jag träffade dem några år senare och det gick inte att avgöra vem av dem som bestämde. Jag tror inte att Barashel själv var riktigt säker. Inte särskilt trevligt, muttrade Elaine. 3 år. Vänta lite. Barashel och Anselan. Det kunde inte vara samma par. I berättelsen sades det ingenting om att Barashel skulle ha varit HD. Men hon hade läst 2 olika versioner och hört Thom berätta en tredje. Och i allihop hade Barashel varit tvungen att utföra något långt, mödosamt arbete för att förtjäna Anselans kärlek. På 2000 år hann en berättelse förändras högst betydligt. Inte särskilt trevligt, instämde Birgit. Och plötsligt såg hennes ögon alldeles för stora och oskyldiga ut. Eftersom du vill att jag ska bevara din förfärliga hemlighet, antar jag att du inte kommer att rida mig lika hårt som en del Isildur rider sina väktare. Du vill knappast driva mig dithän att jag avslöjar dig bara för att slippa undan dig. Elaine stelnade till. Det där lät väldigt mycket som ett hot. Jag är inte förtjust i att bli hotad, vare sig av dig eller någon annan, om du tror. Kvinnan på sängen tog henne i armen och avbröt henne med ursäktande ton. Hennes grepp var redan betydligt starkare. Snälla Elaine, jag menade inte så. Gaidal påstår att mitt sinne för humor är som att kasta en sten i en tjoja cirkel. Det drog en skugga över hennes ansikte när hon uttalade Gaidals namn, men så klarnade hennes min igen. Du räddade mitt liv, tronens dotter av Avernor. Jag ska bevara din hemlighet och tjäna dig som väktare. Och vara din vän, om du vill. Jag skulle vara stolt över att ha dig som vän. Tjoja cirkel. Hon skulle fråga om det någon annan gång. Birgit var visserligen starkare nu, men vad hon behövde var vila, inte att svara på frågor. Och som väktare. Det tycktes som om hon verkligen skulle få välja gröna Aja. Bortsett från allt annat så var det enda möjligheten för henne att binda Rand till sig som väktare. Drömmen var fortfarande tydlig i hennes minne. Och på ett eller annat sätt tänkte hon få honom att gå med på det. Du kanske skulle kunna försöka att lägga band på ditt sinne för humor. Jag ska försöka. På Birgit lät det som om hon sagt att hon skulle försöka lyfta ett berg. Men om jag ska vara din väktare, även om det är i hemlighet, så ska jag också vara en väktare för dig. Du kan ett och jämt hålla ögonen öppna. Det är dags för dig att sova. Elaines ögonbryn och haka sköt i höjden på samma gång. Men kvinnan gav henne ingen möjlighet till genmäle. En av väktarens många plikter är att hon, ska jag tala om för sin ICD när hon anstränger sig för hårt. En annan är att bistå med en portion försiktighet när hon får för sig att promenera ner i domesvalget. Och att hålla henne vid liv, så att hon kan göra vad hon måste göra. Dessa saker ska jag göra för dig. Var aldrig rädd för angrepp när jag är i närheten, Elaine. Hon behövde sova, det var nog sant. Men Birgit behövde det än mer. Elaine släckte lamporna och fick kvinnan att lägga sig till ro och somna. Men inte förrän Birgitta hade sett till att hon la en kudde och ett par filtar åt sig själv på golvet mellan sängarna. De hade ett kort meningsutbyte om vem av dem som skulle sova på golvet. Men Birgitta var fortfarande så svag att Elaine utan bekymmer förmådde henne att stanna i sängen. Inga större bekymmer i varje fall. Ninivs låga snarkningar fortsatte utan avbrott. Själv somnade hon inte med en gång, vad hon än hade sagt till Birgitta. Kvinnan kunde inte sticka näsan utanför vagnen förrän hon hade någonting att ta på sig och hon var längre än både Elaine och Niniv. Elaine satte sig ner mellan de båda sängarna och började ta upp follen på sin mörkgrå ridklänning. På morgonen skulle de knappast hinna göra mer än prova och trockla en ny foll. Hon somnade innan hon kommit mer än halvvägs med att sprätta upp den gamla sömmen. Återigen drömde hon om att binda Rand till sig, och mer än en gång. Ibland böjde han frivilligt knä inför henne, ibland var hon tvungen att göra som hon hade gjort med Birgitta, eller till och med smyga sig in i hans sovrum när han sov. Nu var Birgitta en av de andra kvinnorna. Det gjorde inte Elaine så mycket. Inte när det var hon, eller Min, eller Egwen, eller Avienda, eller Ninni. Även om hon inte visste vad Lan skulle säga om det sista. Men det var andra. Hon hade just beordrat Birgitta, klädd i en väktares färgskiftande mantel, att släpa iväg Berylaine och Elaida till köket för 3 års strafftjänstgöring när de båda kvinnorna plötsligt började puckla på henne. Hon vaknade av att Ninni trampade på henne för att kunna nå Birgittas säng och titta till kvinnan. Genom de små fönstren syntes det grå ljuset före gryningen. Birgitta vaknade. Hon påstod att hon var lika stark som någonsin och dessutom hungrig som en varg. Elaine visste inte riktigt om Ninive hade slutat klandra sig själv. Hon vred inte händerna och pratade inte om det. Men medan Elaine tvättade sig i ansiktet och om händerna och förklarade hur det förhöll sig med menageriet och varför de måste stanna där ett tag till, skyndade sig Ninive att skala och kärna ur några röda päron och gula äpplen, skar upp ost och räckte allt sammans till Birgitta på en tallrik tillsammans med en bägare utspätt vin med honung och kryddor. Ninive skulle säkert ha matat Birgitta också om hon hade tillåtit det. Ninive sköljde Birgittas hår med vit hönspeppar tills det var lika svart som Elaines. Elaine fick naturligtvis sköta sitt hår själv, gav henne sina bästa strumpor och sin finaste särk och såg besviken ut när det visade sig att ett par av Elaines skor passade bättre än hennes. Hon insisterade på att hjälpa Birgitta på med den grå sidenklänningen så snart hennes hår var torkat och flätat igen. Klänningen behövde släppas ut vid bysten och höfterna, men det fick vänta, och ville till och med folla den själv. Elaines vantrogna blick fick henne dock att överge denna plan och tvätta sig istället. Men medan hon skrubbade sig i ansiktet muttrade hon att hon minsann kunde sy lika bra som någon annan, när hon ville. När de slutligen gick ut hade en strålande, gyllene kant av solen börjat titta upp över trädtopparna i öster. Denna korta stund bjöd på en bedrägligt behaglig temperatur. Inte ett enda moln fanns att se i skyn, och vid middagstid skulle luften ha hunnit bli både het och dammig. Thom och Julian var i färd med att spänna för draghästarna och hela lägret höll på att bryta upp. Ynkrygg var redan sadlad och Elaine påminde sig själv att hon skulle se till att få rida idag innan någon av männen tog sadeln i besittning. Fast även om Thom eller Julian hann före skulle hon inte bli allt för besviken. Denna eftermiddag skulle hon för första gången gå på lina inför publik. Den dräkt som Luca hade visat henne gjorde henne en smula nervös, men hon ojade sig i varje fall inte som Ninni. Luca själv kom nu raskt stegande genom lägret med den röda kappan fladdrande efter sig medan han ropade ut onödiga befallningar. Lartell,
Väck dina fördömda björnar. Jag vill att de ska stå på fötterna om morgonen när vi kör genom Samara. Clarin, den här gången får du hålla hundarna under uppsikt. Om någon av dem börjar jaga en katt igen. Brew, du och dina bröder ska göra era konster precis framför min vagn. Glöm inte det. Precis framför. Det ska vara en ståtlig procession, inte en kapplöpning för att se vem av er som gör de snabbaste baklängesvolterna. Sherandin, håll ordning på galthästarna. Jag vill att folk ska flämta av förvåning, inte springa för livet.
Han stannade vid deras vagn och blängde i lika mått på Ninive och Elaine. Även Birgit fick en liten släng av sleven.
Det var godhjärtat av er att besluta er för att komma med oss andra, fröken Nana, och Ersnod Morrelin. Jag trodde att ni hade tänkt sova till mitt på dagen.
Han nickade mot Birgit.
Har ni haft en pratstund med någon från andra sidan floden, så säg. Nå, vi har inte tid med besökare här. Jag tänker ha allting färdigt för första föreställningen vid middagstid.
Först verkade Ninive överrumplad av hans utbrott. Men innan han hunnit till slutet av den andra meningen stirrade hon honom stint i ögonen. Hennes undergivenhet inför Birgit hindrade henne uppenbarligen inte att fatta humör mot andra.
Vi är klara lika snart som alla andra och det vet ni mycket väl, Värlan Luka. Dessutom spelar en timme eller två ändå ingen roll. Det är så mycket folk samlade på andra sidan floden att det räcker med att var hundrade av dem kommer till er föreställning för att det ska bli fler än ni någonsin drömt om. Om vi bestämmer oss för att äta frukost i lugn och ro kan ni sätta er och rulla tummarna medan ni väntar. Ni kommer inte att få vad ni vill ha om ni ger er av utan oss.
Det var hennes mest rättframma påminnelse hittills om de utlovade 100 guldmarkerna. Men för en gångs skull fick det inte stopp på honom.
Mycket folk! Mycket folk! Man måste locka människor till sig, kvinna. Shin Akima har varit där i 3 dagar och han har en karl som jonglerar med svärd och yxor och 9 akrobater. 9! Någon kvinna som jag aldrig har hört talas om har 2 kvinnliga akrobater som gör konster på ett hängande rep. Konster som skulle få bröderna Chavana att tappa ögonen. Ni skulle inte tro mig om jag sa vilken publik de får. Silvia Serrano har män sminkade som hovnarrar som skvätter vatten på varandra och slår varandra i huvudet med ballonger. Och folk betalar 1 extra silveröre bara för att se på det.
Plötsligt smalnade hans ögon och han spände blicken i Birgit.
Skulle du kunna tänka dig att sminka dig? Silvia har fortfarande inte någon kvinna bland sina dummerjönsar. Någon av hästskötarna kanske vill ställa upp. Det gör inte ont att bli slagen med en uppblåst blåsa och jag kan betala.
Han avbröt sig för att fundera. Han var lika ovillig att skiljas från sina pengar som Ninive och Birgit passade på att ta till orda. Jag är ingen narr och tänker inte bli det heller. Jag är bågskytt.
En bågskytt, muttrade han medan han betraktade den invecklade flätan av blänkande svart hår som låg över hennes vänstra axel. Och du kallar dig förstås för Birgit. Vad är du för figur egentligen? Någon av alla dessa idioter som letar efter Valeres horn. Även om det verkligen skulle finnas, hur stor är chansen att någon av er ska hitta det och inte någon annan? Jag var i Ilien när hornsökarna svor sin ed på Tammars stora torg och de var 1000-tals. Men när det gäller så nära som man kan vinna finns det ingenting som överträffar applåderna från.
Jag är en bågskytt, vackre man, avbröt Birgit honom med bestämd röst. Hämta en båge så ska jag visa att jag skjuter bättre än du eller någon annan du kan hitta. Jag sätter 100 guldkronor mot 1 på att jag kan det. Elaine var rädd att Ninive skulle ge upp ett tjut. Om Birgit förlorade skulle de få betala. Och vad kvinnan än påstod trodde Elaine inte att hon kunde vara fullt återställd. Men Ninive slöt bara ögonen och tog ett djupt, långt andetag.
Kvinnor, morrade Luca. Thom och Julian behövde verkligen inte se ut som om de höll med. Du passar sannoliken bra ihop med hennes nåd Marilyn och Nana, eller vad de nu kan heta. Han gjorde en stor svepande gest med sin sidenkappa mot hästarna och människorna som höll på med sina förberedelser runt omkring. Du har kanske inte lagt märke till det, Birgit, men jag har en föreställning att packa ihop och sätta upp, och mina ficktjuvar till konkurrenter är redan i färd med att suga mynten ur Samaras invånare.
Birgits läppar kröktes svagt i ett leende.
Är du rätt, vackre man? Vi kan sänka din insats till ett silveröre.
Elaine var rädd att Lucas skulle få slag, så röd blev han i ansiktet. Plötsligt såg det ut som om hans hals var för stor för kragen.
Jag ska hämta min båge, nästan väste han. Du kan arbeta av dina 100 marker med sminkat ansikte, eller genom att göra rent i burarna, vad mig anbelangar.
Är du säker på att du är tillräckligt kry? Frågade Elaine när han stegade därifrån, ilsket muttrande. Det enda ord hon uppfattade var kvinnor.
Ninni tittade på kvinnan med flätan som om hon önskade att jorden skulle dela sig och uppsluka henne, henne själv, inte Birgit. Flera av hästskötarna hade av någon anledning samlats kring Thom och Julian.
Han har fina ben, sa Birgit, men jag har aldrig varit förtjust i långa män.
Ser de dessutom bra ut är de alltid fullständigt olidliga. Peter hade sällat sig till gruppen av män. Han var dubbelt så bred som någon av dem. Han sa någonting och skakade sedan hand med Thom.
Akrobaterna var också där, och Lartell som pratade allvarligt med Thom medan hon kastade mörka blickar på Ninib och de båda andra kvinnorna.
När Luca kom tillbaka med en osträngad båge och ett pilkoger var det inte längre någon som höll på med sina förberedelser. Vagnarna, hästarna och burarna, till och med de tjudrade galthästarna stod övergivna. Och alla människorna var samlade kring Thom och tjuvjägaren. De följde efter Luca som ledde dem en kort bit utanför lägret.
Jag brukar räknas som en god skytt, sa han medan han ristade in ett vitt kors i höjd med sitt eget bröst på stammen till en stor ek. Han hade fått tillbaka något av sitt sorglösa uppträdande och gick 50 kromande steg från trädet.
Jag skjuter först, så att du får se vad du har att mäta dig mot.
Birgit tog lugnt bågen ur hans hand och gick ytterligare 50 steg bort.
Luca stirrade efter henne. Hon mönstrade bågen och skakade på huvudet, men satte sedan ena änden in till sin fot och strängade på den med en enda smidig rörelse innan Luca hann fram till henne, Elaine och Ninni.
Birgit drog en pil ur kogret som han höll fram, utsatte den för en kort granskning och slängde bort den som skräp.
Luca rynkade ögonbrynen och öppnade munnen, men hon hade redan kastat bort ännu en pil, även de tre följande hamnade bland löven på marken innan hon stack ned en i marken bredvid sig med spetsen före. Av 21 pilar behöll hon endast 4.
Hon klarade, viskade Elaine och försökte låta övertygad. Ninni nickade dystert.
Om de måste betala 100 guldkronor skulle de snart få börja sälja smyckena som de hade fått av Amathera. Skänkebreven var i princip oanvändbara, som hon hade påtalat för Ninni. Om de använde dem skulle de så småningom visa Elaida var de hade varit, om än inte var de var.
Om jag bara hade sagt till i tid skulle jag ha kunnat sätta stopp för det här. Som min väktare måste hon göra vad jag säger.
Det måste hon väl. Att döma av vad som hänt hittills innebar inte bandet lydnad. Hade Eishedena som hon spionerat på dessutom fått männen att avlägga någon ed. Min närmare eftertanke trodde hon att en av dem hade gjort det.
Birgit la an en pil mot bågsträngen, höjde bågen och avlossade pilen, synbarligen utan att stanna upp för att sikta. Elaine grimaserade, men pilens stålspets borrades in precis mitt i det vita korset på trädstammen. Innan den hade slutat darra kom en andra pil svepande och satte sig alldeles in till. Sen väntade Birgit ett ögonblick, men bara tills de båda pilarna var stilla. Det hördes en flämtning från åskådarna när den tredje pilen klöv den första.
men det var ingenting mot den fullständiga tystnad som sänkte sig när den sista klöv den andra lika prydligt. En gång skulle ha kunnat vara tur, men två. Luca såg ut som om hans ögon skulle trilla ur sina hålor. Med öppen mun stirrade han på trädet, sen på Brigitte, så trädet igen och på Brigitte. Hon räckte honom bågen, men han skakade matt på huvudet.
Plötsligt slängde han ifrån sig kogret och slog ut med armarna med ett glatt rop. Inte knivar, pilar och på 100 stegs avstånd. Ninni lutade sig tungt mot Elaine när han förklarade vad han ville göra, men lät inte höra minsta ljud till protest. Tom och Julian samlade in pengar från dem som förlorat sina vad. De flesta räckte de sina mynt med en suck eller ett skratt. Men Julian var tvungen att gripa tag i Lartells arm när hon försökte smyga undan och fick säga henne några ilskna ord innan hon grävde fram pengarna ur sin bältespåse. Så det var vad de hade sysslat med. Hon skulle få säga dem ett sanningens ord, men det fick vänta. Nana, du behöver inte gå med på det här. Kvinnan bara stirrade på Brigitte med plågad blick. Vårt vad? Sa Brigitte när Luca slutligen tystnade. Han grimaserade, men stack så fingrarna i sin bältespåse och kastade åt henne ett mynt. Elaine såg hur det glimmade av guld när Brigitte granskade det och genast kastade tillbaka det. Insatsen var ett silveröre för din del. Luca spärrade förbluffad upp ögonen, men i nästa stund skrattade han och tryckte myntet i hennes hand. Du är värd vartenda öre. Nå, vad säger du? Vem vet? Ett nummer som ditt kanske lockar till sig självaste drottningen av Gelden. Brigitte och hennes pilar. Vi målar dem med silverfärg och bågen med. Elaine önskade desperat att Brigitte skulle titta på henne. De kunde lika gärna sätta upp en skylt åt Mogadin som att göra vad Luca föreslog. Men Brigitte bara flinade och bollade med guldmyntet. Färg skulle bara förstöra en redan skral båge, sa hon till sist. Och kalla mig Marion, det var vad jag hette en gång i tiden. Hon stödde sig mot bågen och hennes leende blev ännu bredare. Kan jag också få en röd klänning? Elaine drog en djup, lättad suck. Ninni såg ut som om hon skulle kräkas.